och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som också finns som podd. Och nu blir det reklam för egen verksamhet. För tidigare har jag haft onlinekurser och föreläsningar via Skillbreak. Men de finns inte kvar längre för de gick i konkurs i våras. Så nu bygger jag min egen kursplattform istället. Där du så småningom kommer att hitta kurserna budgetodla, färska tomater året runt och mycket mer. Så anmäl dig till mitt nyhetsbrev på trädgårdstrollet.se så får du veta när det är klart för start. Och självklart kommer jag ändå fortsätta med mina vanliga föreläsningar ute i verkligheten. Så vill du att jag ska komma till din trädgårdsförening? Då tycker jag du ska gå in på www.trädgårdstrollet.se/kurser och föredrag. Så får du veta mer. I det här avsnittet får jag lära mig mer om hur jag ska sköta om min gamla trädgård. Av trädgårdsantikvarien och författaren André Strömqvist. Vi tar avstamp i hans böcker, handbok för en gammal trädgård och nya odlarens handbok. Och André tipsar mig om hur jag kan tänka när jag tar mig an min gamla trädgård nu på vårkvisten. Sånt jag bör göra och sånt jag kanske hellre borde avstå från att göra. Vi pratar en del om både fördelar och nackdelar med att ha en gammal trädgård. Om tid, om nostalgi, om mervärde, om insekter och biologisk mångfald. Och dessutom blir en del tips om hur du tar vintersticklingar och lite annat smått och gott. Nu kör vi! Då var det dags igen. Hej och välkommen till podden. Nu börjar det nästan kännas som vår på riktigt här hos mig i zon 4. Det är lite tinad jord, det är solsken, det är insekter och det är fågelkvitter och lite krokus och annat smått och gott. Tittar också fram sen, så nu blir man ju sugen på att liksom dra igång med det här trädgårdsfixet på allvar. Men var ska jag börja och vad ska jag egentligen göra med min jättegamla trädgård på våren? Det vet jag att du kan svara på, André Strömqvist. Hej!
Hej!
Hur långt har våren kommit hos dig?
Ja, men det har gått ganska fort nu sista dagarna. Det var lite trögt där ett tag, men nu blommar det ganska mycket i trädgården. Snökrokus och lite andra krokusar och snödropparna. De blir aldrig riktigt lika höga som de blir i Skåne, men de blommar i alla fall.
Mm. Och då måste jag ju fråga, var befinner du dig någonstans?
Jag bor i en liten bergsmansby utanför Falun som heter Kniva. Den ingår i världsarvet Falun. Så att jag bor där i en stenig södra sluttning.
Och vad är det för växtzon där?
Ja, ett berg som jag ser här tvärs över åkern. Det ligger i zon 4, men jag bor i zon 5.
Ah, så. Och då blir ju jag jätteglad, för jag tycker det nästan alltid att alla bor i Skåne igen.
Men jag brukar säga så här att om jag ska köpa någon växt som är på gränsen härdighetsmässigt, då bor jag i zon 4.
Mm.
Men om jag har lyckats bra med någon lite känslig växt, då bor jag i zon 5.
Ah. Bra tänkt där.
Precis. Nej, men det är så, jag skulle säga zon 4. Om man tänker på vad växter vi provar och så där, så är det zon 4, en zon 4 växt är inga problem oftast.
Mm. Ja. Hur vill du bli presenterad förresten? Eller hur brukar du presentera dig själv i trädgårdssammanhang?
Jag tycker alltid att det är lite svårt med hur man ska presentera sig. Men jag har en praktisk trädgårdsutbildning och har jobbat praktiskt med trädgård ganska många år. Och sen är jag också utbildad byggnadsantikvarie.
Mm.
Och tillsammans kan man säga att de delarna gör att jag är trädgårdsantikvarie. Så att nu för tiden jobbar jag mycket som trädgårdsantikvarie och sen skriver om trädgård och odling. Ja, skrivit några böcker om trädgård och så och artiklar.
Bland annat då den här handbok för en gammal trädgård. Och det är det som vi lite ska ta avstamp i idag, tänker jag. För jag bor ju själv i en väldigt gammal trädgård, väldigt gammalt hus också. Men nu är det trädgård vi fokuserar på. Hur gammal är din trädgård?
Ja, huset är från 1885.
Oj, det var exakt.
Ja, precis. Ja, men det finns ju den här Gods och gårdar heter de, va?
Jag tror det.
Ja, de här böckerna som kom i mitten på 1900-talet, där det står vem som ägde gården eller huset och hur mycket mark som fanns och så. Och där står det byggår på att vårt bostadshus är byggt 85 och uthuset också 85. Sen ligger en gammal lanthandel på tomten och den står att den är byggd 1931. Så därför har jag så exakta år där.
Och då blir jag ju lite avundsjuk genast, för det har ju inte jag själv då. Men hur ser din trädgård ut då? Hur ska man liksom, om man ska försöka föreställa sig, om du kan försöka måla en bild av hur det ser ut?
Ja, om man tänker att det är ett ställe från 1885 i Dalarna så tror jag tyvärr inte att bilden stämmer riktigt överens med den som folk får upp. Det är en lite stenig sädesslutning. Det är väldigt stenigt här. Det är ju att folk bor i Falutrakten är ju på grund av gruvan. Liksom. Så att det är ganska mager mark. Men det gör att det blir varmt och soligt och växer ganska bra här. Det blir lite torrt, men bara man vattnar när det behövs så växer det väldigt bra. Så att huset ligger ganska mitt på tomten och sen är det en jättefin uthuslänga som avslutar tomten norrut, liksom uppe i slänten eller sluttningen. Och sen är det en stenmur på ena sidan av tomten. Och sen så ligger den här gamla lanthandelsbyggnaden ligger ner mot gatan eller ner mot vägen. Sen har vi två ganska stora ekar på tomten som
Oj.
en tidigare ägare plockade ekollon på vägen från skolan här i närheten på 1930-talet. Så den är en sån som han har plockat ekollon på vägen hem då. Och den andra eken har han hämtat i Östergötland på någon semesterresa på 40-talet tror jag det var.
Nu kära någon.
Ja, och det som är lite kul med dem är att den här Östgötaeken, den är ju kvar mentalt kvar i Östergötland. Så den grönskar alltid 2 veckor tidigare än den här Dalaeken. Och fäller bladen 2 veckor senare ungefär. Och ekollon blir också klara 2 veckor senare på den.
Alltså det låter ganska mäktigt med sådär stora träd. Vad har du för färg på huset? Är det rött eller?
Ja, det är falurött.
Ja, jag tänkte så här, får de vara någon annan färg?
Ja, precis. Det finns ett hus i vår by som inte är rött.
Och bara lite uttittat
Ja, precis.
Men
Ja,
sökte
precis.
du dig liksom medvetet till en gammal trädgård, att du ville ha stora uppvuxna träd, eller bara blev det så?
Nej, men jag har alltid velat ha en gammal trädgård. Det har varit ända sedan jag växte upp så har jag velat ha en gammal trädgård. Sen så var det kombination. Mycket var faktiskt det där lanthandelshuset som låg på tomten. Det är ju butiksinredningen finns kvar där
Oh, vad
i
fint.
själva butiksrummet. Så att det påverkade också väldigt mycket. Och sen alltså platsen också, att det är liksom på landet fast det är bara 11 kilometer in till stan så att man har liksom tillgång till ganska mycket fast man ändå bor på landet. Vi brukar säga att vi bor på låtsaslandet.
Lagom landet.
Ja, men precis.
Vad odlar du i din trädgård då, förutom ekar? De har ju inte du satt det där. Vad har du stoppat dit som du gillar lite extra mycket?
Ja, när vi kom hit så fanns det inte supermycket faktiskt. Så att vi har planterat bland annat en magnolia, en japansk magnolia. Att jag kom på den första för att jag sitter och tittar på den nu.
Åh, de är ju fina nu. De börjar ju vakna.
Ja, precis. Japanska magnolier är ju oftast lite trögstartade. Så att det tog nog 6 år innan den började sätta knopp, eller 7. Så den fick en blomma förra året, men nu har den 14 knoppar.
Oj!
Ja.
Ja, men det är härligt.
Ja.
Men vad har du något särskilt som, för det finns ju vissa personer som till exempel, de går bananas på fuchsia eller de går bananas på blåbärstry eller någonting. Har du någonting som du har gått bananas på i din trädgård som du har lite extra mycket av? För jag vet att du liksom väljer lite olika så här perenner och sådär som du satsar på varje år.
Ja, precis, det brukar jag göra. Sen så finns det ju vissa växter som som alltid hänger med. Jag älskar ju narcisser, påsk- och pingstliljor,
Ja,
särskilt
det är
lite.
rätt tid för det nu.
Ja, precis, de växer någon millimeter om dagen nu. Och särskilt gamla sorter, då gillar jag dels att få tag på gamla sorter från någon som har, men också köpa gamla sorter. Sen gillar jag irisar också jättemycket, sådana trädgårdsirisar. Det tycker jag verkligen är en sån här underskattad perenn. De är lättodlade och superhärdiga och blommar helt storslaget och det finns hur många sorter som helst.
Oj, har du någon favoritsort du vill tipsa om?
Jag har faktiskt inte så många namnsorter som jag vet vad de heter, utan de flesta är sådana jag har fått från gamla trädgårdar. Min irissamling började när vi hade kolonistuga i Stockholm, i Stora Mossens koloniområde i Bromma. Då hade jag sett en jättefin iris hos en trädgårdsägare där och så frågade jag om jag inte kunde få en liten bit. Och det fick jag. Och då var den i andra änden på koloniområdet. Så då gick jag med den där irisen i handen. Och så gick jag förbi en annan kolonist som ropade så här: Har du fått iris? Ja, vill du ha fler?
Oh, I
Och
can see where this is going.
då hade hon så här 4 olika tror jag i sin trädgård. Så då fick jag där och sen så fortsatte det liksom. Och den där koloniområdet är från 1916. Och på så där 1920-talet var det iris, flox och syren. Det liksom, hetaste, om man säger, i växtväg.
Mm.
Så därför finns det ganska många gamla irissorter i den trädgården. Just för att irisar, eller i det här koloniområdet. Just eftersom irisar är så pass långlivade också. Så det var ju en guldgruva. Sen har jag fortsatt att försöka samla på mig när jag hittar någon gammal fin sort. Det är ju svårt att ta reda på vilka sorter det är.
Ja,
Så.
men gud, de är ju vackra ändå. Sen vet jag inte om de kan korsa sig och med fröer och hi och hå med korspollinering. Jag är väldigt dålig just på iris, måste jag bekänna.
Iris-fördelen, om man säger en fördel om man vill bevara gamla sorter, är ju att de tar väldigt lång tid på sig. De bildar väldigt lite frö och tar ganska lång tid på sig innan fröet blir blomstort, liksom. Så sannolikheten är att de ska fröså sig och dyka upp spontant är inte så stor. Det är ju en liten fördel då om man vill bevara sina sorter. En nackdel är ju att det tar ganska lång tid då, om man vill korsa fram nya sorter, för det kanske man också vill.
Ja, då får man odla sitt tålamod minsann.
Ja, det får man absolut göra.
Men vad är det för skillnad på att ha en gammal trädgård då, jämfört med en ny? Om man liksom ska tänka lite sådär. Alltså, vad är det för skatter man kan få med på köpet i en gammal, förutom iris?
Ja, men uppvuxna träd är ju jätteviktigt, tycker jag. Jag är ju jätteglad för de här ekarna här. Och sen två gamla äppelträd som antagligen är från sekelskiftet eller slutet på 1800-talet. Jag har sett dem på ett foton från 1950-talet och då är de fullvuxna redan då. Så att,
Oj.
ja. Det är häftigt det där, tycker jag, med hur man kan, att man faktiskt bara genom att jag har ett foto från 1950 så kan jag datera de där träden hyfsat säkert. Det hade jag inte kunnat göra annars, för att det är ju svårt att datera träd bara sådär på
Ja, om man
utseende.
inte ska fälla dem och räkna
Ja, precis.
årsringar. Och
Ja,
det
och det
vill
har
man
jag
ju
ingen.
helst inte.
Nej, precis. Och riktigt gamla träd, som riktigt gamla äppelträd, de kan ju dessutom vara ihåliga. Då finns det inget att datera heller.
Vet du vad det är för äppelsorter du har förresten?
Ja, det ena är ett Sävstaholm. Det andra ser inte riktigt ut att ha något ympställe. Och det är någon sommarfrukt som bara trillar av. Så att jag tror att det kan vara
Kärnsådd
någon
kanske?
frösa. Ja, precis. Jag tror det. Det är liksom, den frukten använder vi inte, för den är inte så kul. Men trädet är jättefint och båda två står utanför köksfönstret. Och när de blommar där i maj så är det helt fantastiskt. Så de får stå där som, alltså Sävstaholmsträdet tar vi ju frukten från, men det andra får stå som ett prydnadsträd. För att det är så fint. Så får koltrastarna äta det de orkar.
Ja, nej men åh, alltså gamla äppelträd. Ja, jag är ju pomolog så att mitt
Ja.
hjärta kommer alltid bulta lite extra.
Nej, jag förstår det.
Riktigt, riktigt gamla äppelträd. Vad tycker du är vanligaste misstaget som folk gör när de köper en gammal trädgård? Vad borde de göra istället?
Tyvärr så ser man ju ganska ofta folk som faktiskt tar ner träd bland det första de gör.
Och då särskilt gamla äppelträd. Det där var en
Ja.
ledande fråga. Förlåt,
Ja.
jag kunde inte hålla mig.
Jag tycker faktiskt, det här kanske folk, visst, många kan tycka är lite hårt, men när man äger en gammal trädgård eller ett gammalt hus, så tycker jag faktiskt att man ska se sig själv som en del i en kedja. Att ofta är det ju, det är inte så lång period man har det där stället, om man tänker på ställets historia. Och att man faktiskt får tänka lite på, jag önskar att man tänkte mer på de som hade trädgården innan och de som kommer ha trädgården senare också. Man kan inte låsa sig så man inte kan göra någonting, men jag bara menar att man ändå tänker på, om jag nu har om det står 10 äppelträd på tomten och det är lite jobbigt att ta reda på de där äpplena. Och så såg man ner dem bara för att man inte behöver dem. Då är de ju borta för nästa ägare också.
Ja, gud, visst är det så. Och inte bara för nästa ägare, alla insekter och alla
Ja.
pollinerare och allting. Ja.
Då vet man inte vilka sorter det är, så får man ju, då är ju chansen borta att ta reda på vad det eventuellt var också. Alltså,
Ja, men verkligen.
det kan ju vara,
Absolut.
om man drar det riktigt långt så kan det ju vara någon lokalsort som kanske knappt går att hitta längre heller. Det finns ju sådana också.
Ja, alltså det finns ju förstås nackdelar med att ha en gammal trädgård. Och en sån nackdel kan ju vara till exempel då man kanske har sjuka träd. Alltså, det finns ju många såna gamla fina sorter av krusbär som förvisso är väldigt goda men som kanske är sjukliga och sådär. Finns det några andra nackdelar med en gammal trädgård? Så vad ska man se upp med? Måste man bevara allt?
Men sen är det ju ogräs också. Alltså många gamla trädgårdar har ju kirskål till exempel, det är ju inte så härligt. Det är klart att ju längre folk har odlat i en trädgård, så desto mer sådana saker finns det ju. Men annars tycker jag absolut att fördelarna med att ha en gammal trädgård överväger ju. Att andra har gjort saker före som man själv kan liksom njuta av och ha glädje av. Man tänker med en byggnad, så den förändras ju när man håller på och bygger. Alltså, den kan man ju avgöra lite tempot själv, men en trädgård kan man ju inte riktigt det. Alltså, Man kan ju inte få ett stort träd genom att bara jobba snabbare. Det växer
Nej, och
ju som
det
det
finns
växer.
gränser för hur mycket man kan gödsla en syren och den kommer ändå inte växa fortare om man inte...
Nej, precis. Och det finns gränser för stora träd. Även om man kan köpa större träd. Så i det långa loppet så att köpa en större storlek på ett träd, man sparar ju ett par år. Men i ett träds historia så är ju inte det så lång tid egentligen heller.
Finns det något annat som är det absolut bästa med att ha en gammal trädgård, förutom stora träd, tycker du? Är det just de här gamla sortskatterna man kan hitta, eller är det någonting annat?
Ja, men det, men sen tycker jag gillar ju den här grejen, känslan av att liksom vara i en miljö som är påverkad av olika tidsperioder. Att vara som en länk i den där historien, som sen också kommer fortsätta, tycker jag väldigt mycket om. Som när jag planterar ett träd. Men det tar ju inte så lång tid att sätta ett nytt träd eller en ny buske. Men om inte något oförutsett händer så kommer ju det stå kvar när jag inte finns längre. Jag tycker om det. Jag har alltid varit ganska rädd för döden. Och för mig så därför tänker jag ganska mycket på sådana här saker. Och då är det en tröst liksom att man blir del i någonting större och någonting längre på ett så tydligt sätt.
Nej, men jag håller med, verkligen. Man är ju på något sätt, ja, men precis som du säger, man är en del av någonting större, man är en slags förvaltare, man är en del i en kedja på något vis.
Och sen gillar jag det här just i gamla trädgårdar också, att eftersom de förändras så pass mycket. Om du går in i en gammal byggnad och den inte är väldigt förändrad så ser det ju ut, det kan vara lite slitage och så, men rummet är ju sig ändå ganska likt. Men i en trädgård så förändras den ju hela tiden. Så att hur mycket du än jobbar för att ta reda på saker om den här gamla trädgården så kommer du aldrig kunna se den helt som den har varit under en viss period. Eftersom den hela tiden förändras. Och det tycker jag om också, att man är exakt på samma plats som de här människorna var tidigare. Fast ser ändå inte riktigt ut som det gjorde.
Men vilka sorter ser ut som det gjorde då? Alltså, vad brukar det finnas för gamla sorter av köksväxter till exempel i en gammal trädgård? Om jag som bor där nu gärna vill plantera sånt just då som överlever mig själv, vad ska jag välja för köksväxter då? För träd är ju en sak, men det finns ju mer än träd om vi ska sänka blicken lite.
Ja, men det där är lite, om jag spinner vidare lite på det jag precis sa, så är det också häftigt just det där med då att det ser annorlunda ut. Men det där med växterna, om du tar en frukt från Sävstaholmsträdet så smakar ju den frukten likadant som den gjorde när de första.
Historiens vingslag,
Ja,
min
men visst,
hund, som jag brukar säga.
det är ju häftigt det där liksom, att man kan få exakt samma smakkänsla, smakupplevelse. Men gamla köksväxter så är det ju, det är väl egentligen rabarber och jordärtskocka som kan bli riktigt långlivade. Mycket av köksväxterna är ju kortlivade. Däremot så finns det ju frukt och bär är ju mer långlivade. Jag skulle tro att våran hallonhäck faktiskt är från slutet på 1800-talet. För att
Oj.
den är planterad, och rabarbern också skulle jag tro. För de växer som att den borde vara planterad när äppelträden var ganska unga. För att äppelträden skuggar hallonen och rabarbern jättemycket. Så
Ah.
jag har svårt att tänka mig att någon skulle ha planterat hallon där mycket senare. Sen har jag inga, jag kan inte visa det på något sätt att det verkligen är så, men jag
Nej,
skulle
men det
tro det.
verkar ju logiskt, precis som du säger. Varför skulle man sätta en rabarber under ett träd? Liksom?
Nej,
Det
precis.
måste jag komma
Ja.
senare. Nej, för skälet till att jag frågar är för att jag bor ju också i en gammal trädgård, gammalt hus. Det är från slutet av 1800-talet. Förmodligen är det mycket, mycket äldre, men det var då man liksom började föra in i något slags register. Så att alla hus som man liksom inte riktigt visste, de fick något årtal där någon gång.
Just det.
Och rabarber, såklart, fanns ju här. Precis som du säger, ja, det fanns inte så mycket här när vi flyttade in. Nej, men det är samma sak här, det fanns inte så mycket här. Det som fanns var stora träd, en jättelön till exempel. Det fanns rabarber, det fanns hallon, precis som du säger. Och så några större äppelträd då. Men man blir ju lite så här nyfiken just det här med att säga, ja, jag kommer inte finnas för evigt och vad ska finnas kvar efter mig? Här är det ju, finns ju kvar lite pioner och sådär också. Men det är liksom så duttigt. Det är så tydligt att de som har planterat här har liksom tänkt på ett annat sätt än vad vi kanske gör nu när vi planterar. Nu för tiden är det lite mer more is more. Förr så känns det som att man satt ut en pion här och en lavendel där och en. Alltså det är väldigt liksom utspritt allting. Så att det första jag gjorde när jag flyttade hit, det var att jag försökte liksom samla ihop så att det blev lite mer samlade rabatter. Men det vet ju inte jag, det kan ju ha funnits utspridda rabatter utan att jag har vetat om det.
Att när det står någon enstaka pion så där, så det kan ju vara, eftersom pioner är väldigt långlivade, så kan det ju vara så att att de har ingått i en rabatt och de andra växterna är borta. Och sen har man liksom kört gräsklipparen runt pionen så att den finns kvar. Det kan man också ibland se så här att om det är mycket vårlökar i någon remsa liksom, som blommar, så kan
Ah,
man
då kan man
också se
ana.
att det kan ha varit en rabatt där. Folk kan ju ha haft vårlökar i gräsmattor också, men just på formen och ihop med att det finns pioner där så kan man se att det är en rabatt.
Nej, för här var det väldigt sådär, en pion här i gräsmattan, en pion där i gräsmattan, en
Ja.
ros där borta i gräsmattan. Ja, det var liksom som.
Jo, men det kan absolut vara så att att man har duttat också, för det har man ju också gjort.
Men vad brukar du göra i din trädgård så här års då? För nu är det ju vår. Och det är lökbonanza, eller på att säga. I alla fall i min trädgård är det. Det är också någonting som verkar ha överlevt ganska bra här. Alla möjliga olika sorters lökar. Men är det någonting som jag absolut inte ska göra i min gamla trädgård på våren, som många gör? Eller är det någonting jag absolut ska göra?
Om man har haft trädgården i några år, så då kan man ju jobba på samma sätt som man gör i en annan trädgård. Men om man är ny i en gammal trädgård, då är det ju väldigt mycket saker, väldigt mycket i växtväg man inte ser på våren. Så att man tar det försiktigt och ser vad som kommer.
Då är det upptäckarögonen som ska på.
Ja, jag brukar också tipsa om att man försöker lära sig de vanligaste ogräsen i sin trädgård så att man kan rensa bort det man vet är ogräs och det man är osäker på vad det är kan man ha lite is i magen och se vad det blir. Om det är så att om man inte kanske har superväxtkännedom så att man känner igen allt som dyker upp, då kan det vara lättare att lära sig några ogräs än att lära sig alla växter som skulle kunna finnas.
Och sen också att man inte har för bråttom. Man kanske ska vara lite snäll mot sig själv och ta lite i taget där med att identifiera saker. Jag vet att ibland så kommer folk in i trädgårdsbutikerna med en hel radda av foton i mobiltelefonen. Så vill de veta exakt vad allting är. Det är inte alltid så lätt ens för en trädgårdsmästare att svara på vilka sorter det är av någonting. Man kan
Nej.
se att det är en narciss, men exakt vilken sort det är inte alltid så lätt.
Men det har ju faktiskt, nu när du säger det har ju faktiskt blivit mycket bättre sen smartphonesen kom. Så jag kommer ihåg när jag började jobba med trädgård och det kom folk och skulle fråga. Då kom de med ett litet blad som de hade tagit från växten. Så här, utan stjälk, kanske inte ett helt blad. Och bara, vad är det här för
Ja,
något?
det är inte så lätt.
Då var det inte så lätt, precis.
Ja, nu är det ju lite lättare i alla fall. Det finns ju
Ja.
också sådana här appar och så här bildsökning man kan göra och sådär. Jag vet att det är en del som brukar fråga AI om hjälp, men jag skulle vilja höja ett varningens finger där, därför att AI är inte alltid så bra på just växter, vill jag bara säga.
Nej, just det.
De är inte så bra på namnsorter, de kan berätta att det är ett äppelträd, men
Ja,
ja.
jag har använt mest de här appar för att bestämma fågelsång och insekter också.
Åh, vad häftigt!
Där är jag lite mer inte så. Trädgårdsväxter har jag hyfsad koll på, så där brukar apparna inte komma så mycket längre än vad jag klarar själv faktiskt. Hoppas jag att jag inte låter för skrytig nu.
Alla är vi bra på olika saker, kan
Ja, men
jag
precis.
säga. Jag
Just.
är inte så bra på vare sig fågelsång eller insekter.
Nej, inte jag
Men det
heller.
blir en fin övergång här, därför att det här med biologisk mångfald och pollinerare och sådär, det är det ju fler och fler som får upp ögonen för nu. Det är ju jättemånga som vill odla insektsvänliga växter och sådär, och man vill bygga fågelholkar och biholkar och fladdermusholkar och allt vad som nu finns. Hur kan den här biologiska mångfalden se ut i praktiken i en gammal trädgård? Om man inte bara vill snacka, om man faktiskt vill göra någonting konkret för att åstadkomma biologisk mångfald. Vad är biologisk mångfald?
Ja, det var en svår fråga. Nej, men tänker på i en gammal trädgård så. Jag jobbar ju som jag sa som trädgårdsantikvarie och jobbar i kulturmiljöer. Och förut så har det ofta varit att naturvärden och kulturhistoriska värden ofta man har ställt dem mot varandra. Att det är lite sådär. Och det är så bra för att på senare år har det blivit att man liksom hittar. Alltså de samexisterar på ett bättre och bättre sätt. Att det finns en mycket bättre förståelse för hur frågorna hänger ihop. Som ett gammalt träd med död ved och så. Att trädet berättar ju en historia och kan ha höga kulturhistoriska värden. Samtidigt som den har höga biologiska värden också.
Ah, med svampar och
Ja,
insekter och allt vad det nu kan vara för någonting. Ja.
precis. Och då, nu blir det lite ett sidospår, men att man. Ibland kan det vara svårt att förena det. Att man kanske inte i en park vill man, eller en gammal trädgård, så vill man kanske inte ha en hög stubbe. För att den har höga naturvärden. För då liksom känns trädgården Lite.
Man tycker att det är fult helt
Ja,
enkelt. Det är det du försöker
helt
få
enkelt. Helt enkelt. Jo, men det, ja, men precis. Men det är också så, om man har en allé till exempel och så står det och så är hälften av träden kapade för att de är döda.
fram.
Och att man liksom från förståelse från båda hållen, från naturvården och kulturvården, att man hittar liksom bra medelvägar där man, där båda frågorna får så bra utrymme som möjligt. Det är väldigt, det är kul att det har gått åt det hållet. Men i sin egen trädgård så tänker jag att i en gammal trädgård så många gamla trädgårdar har ju redan bra förutsättningar för biologisk mångfald. För att det finns gamla träd, stenmurar som man kanske kan tänka skulle vara en död miljö, är ju väldigt levande miljöer. För att det kan finnas lavar som utvecklas på dem, det bor grodor och ja.
Ja, lite vatten. Om man har någon form av vattenkälla i sin trädgård, då brukar man snabbt märka att det blir lite mer liv och rörelse också.
Absolut, absolut. Och sen gräsytor i gamla trädgårdar, det är ju liksom under 1900-talet man har börjat klippt med gräsklippare. Innan dess så slog man ju med lie i de flesta trädgårdar. Och man hade inte färdiga gräsfröblandningar heller, utan det var ju liksom lite vad som helst som växte. Det var ganska örtrika gräsmattor. Så genom att sköta delar av sin trädgård, gamla trädgård som en ängsyta, så gör man ju, får man ett mer, man återskapar ett historiskt utseende i trädgården samtidigt som man gynnar biologisk mångfald. Så att många av de här delarna hänger liksom ihop, att det är, ja, att man slår två flugor i en smäll eller vad man ska säga.
Lät man främja två flugor i en smäll?
Ja,
Ja.
jag tänkte det när jag sa det, att det var så här, ska vi inte, man ska inte slå några insekter kanske i det här sammanhanget.
Ja,
Men
nej
jag
men jag
tänker
förstår.
att det är viktigt också att man tänker långsiktigt då, för att då kan man jobba vidare med de här miljöerna i sin gamla trädgård. Så de här arterna som behöver lite hjälp på traven, det är ju ganska långa tidsaspekter. Så att man gör långvariga insatser för biologiska mångfalden i sin trädgård, så att de har boplatser och föda och så under en lång tid.
Och vad är det då jag inte ska göra om vi ska varna folk istället? Då? Alltså, hur förstör man den biologiska mångfalden? Alltså av misstag? Det är säkert många som gör det utan att tänka på det.
Det är väl egentligen, nu för tiden så tror jag inte det är så många som använder bekämpningsmedel i hemträdgården. Och det är ju bra. Men däremot så städas det väl fortfarande lite väl mycket i många trädgårdar. Att man kan, det skadar ju till exempel inte ett träd om det sitter döda grenar kvar i trädet. Så länge det inte är så att det skulle vara en fara att den trillar ner på någon. Våra ekar tar vi inte ur döda grenar i, utan de blåser ju ner när det är dags. Och i de döda grenarna uppe i trädet, där bor det ju också arter som behöver den här döda veden. Så att man tänker på sådana saker. Kan spara beskärningsrester i ris, sådana här risgärden man kan bygga.
Just
Så jag
det.
tänker att det är mycket, att det är sånt liksom, att man, det är nog det största grejen, att man inte städar för mycket.
Oh, jag tänker också på en sak som du har skrivit ganska mycket om i dina böcker. Nyodlarens handbok och det här med kompost.
Ja,
Det
precis.
får vi absolut inte glömma. För man tänker ju ofta på biologisk mångfald. Då tänker man ju på vackra blommor och man tänker på fjärilar och humlor och massa sådana där fina saker som man ser. Men det finns ju så otroligt mycket alltså, som vi inte ser.
Ja, det gör det verkligen. Det är ju jättehäftigt.
Har du något, alltså, och det är också det bästa med kompost, det finns ju liksom inte, det är lite som att baka bröd brukar jag säga. Det finns inte ett recept på att baka bröd utan man kan baka bröd på en himla massa olika sätt. Jag har till exempel igång alla möjliga olika slags komposter hemma hos mig. Har du någon sån här favoritkompost eller hur många komposter har du?
Alltså, för att ha skrivit och pratat så mycket om kompostering så har jag en ganska oredig kompost faktiskt, det måste jag erkänna. Men vi har två kökskomposter, så vi komposterar ju allt vårt köksavfall.
Ja, det är bra. Då är det är drag i det. Det är mycket näring i det i alla
Ja,
fall.
men det är det. Och vi komposterar även det som blir kvar av ben och sånt. Vi brukar till exempel få hönor från en som, ja, när de inte kan ha dem kvar längre. Så brukar jag älskar, en av mina så här terapigrejer jag brukar göra, det är att koka fond på höns. Så jag brukar få ett gäng hönor därifrån och koka i en
Och då
stor
blir det
kastrull.
ben.
Och då blir det ben och kompostrester. Och jag tycker att det är så fint, de där ligger kvar i trädgården, jag sållar inte jorden. Utan jag tycker att det är så fint när de sticker upp i så här rabatten eller så. Så
Men
här.
gud, hur lång tid tar det för dem där att bryta? Förr eller senare måste de ju brytas ner.
Ja, förr eller senare. Men de går ju igenom kökskomposten och sen ut i trädgården. Jag vet inte. Men jag tycker att det är fint så här, när kretsloppet blir så här synligt. En blomman i kroken, så ligger det liksom ett litet kycklingben där.
Spontant så känner jag så här, du har inte hund va?
Nej,
Nej.
precis. Nej, det har jag inte faktiskt. Nej, det kanske inte skulle funka då. Nej.
Då hade du fått problem, kan jag säga på en gång. Man kan i och för sig få problem om man har hund, även om man inte har massa ben i trädgården. Men just apropå en gammal trädgård, vi hade ju tre huskyhundar förut, Siberian Husky. Och det är ju väldigt roliga hundar, därför att de är ju nästan mer som katter än som hundar. De kan klättra i träd och de skäller inte så mycket, de ylar desto mer. Men de är väldigt grävglada. Och de kunde ju gräva upp allt möjligt spännande. En gång kom de knallandes med en hästskalle som de hade lyckats gräva upp då här. Förmodligen har de haft någon gammal sophög här borta i skogen, i skogsbrynet där vi bor. Och där kunde alltså hundarna hitta de mest otippade saker, kunde de komma släpandes på alltså.
Ja, men då kunde du göra ditt eget benmjöl.
Ja, eller hur?
Det är ju bra.
Om jag inte hade svimmat av skräck först, men ja.
Ja. Jaha, alltså var det var, men det var inte bara benet, det var liksom hela, eller vadå?
Nej, men det var en skalle. Alltså det,
Ah,
så
okej.
här, det är
Okay. Ja.
inget man vill ha i soffan
Nej. Nej.
när man sitter och har fredagsmys framför tvn. Nej,
Det är
det
lite
hade
behagligt.
inte. Så don't get the dog om du tänker
Nej.
fortsätta ha dina kycklingben överallt, just
Jag tänker att
saying.
det är lite behagligare storlek på kycklingben än ett
Nej,
älgkranie också. Så
fy.
jag får inte bli för mycket, för då ser det inte så kul ut.
Nej, alltså jag skulle nog få alldeles för mycket Halloween-känslor för att klara av att ha det så i min trädgård. Men
Ja.
jag tänker att det är en del av livets stora cirkel. Alltså
Ja.
näring är ju näring. Men förutom den här kökskomposten, vad har du fler för komposter?
Ja, sen den andra komposten är ju, alltså vi har ju som tanken är att inget ska lämna trädgården. Det får komma till saker till trädgården, men inget ska lämna trädgården.
För det finns inget avfall helt enkelt.
Nej, precis. Men själva komposten är egentligen en limpa kan man säga. Som vi lägger material på. Och så brukar jag skjutsa undan. När jag behöver ta kompost så skjutsar jag undan det översta. Och så gräver ur där det har börjat multna. Så att jag håller inte på och vänder och grejer så mycket. Utan högen ligger där. Och så är jag och gräver i en ände där det har blivit mycket jord. Och så fyller jag på nytt material när jag har grävt bort det som ligger där under. Det funkar ganska bra. Det blir lite opraktiskt när man ska hämta jorden. Det kan vara lite krångligt ibland. Men jag tycker att det funkar ganska bra ändå. Och sen, det bor ganska många i den där också.
Det kan jag tänka mig. Det är nog rena rama storhotellet för.
Ja, dels de där man inte ser som du pratar om. Men sen så när jag varit där och grävt så har jag stött på kopparödlor. Och sen är det ju otroligt mycket såna här guldbaggelarver och sådana grejer. Det hittar man ju
Och
varenda
säkert massor
spadtag
med
nästan.
daggmask har du säkert också.
Ja, det är också jättemycket. Och sen brukar grannens katter sitta där och spana efter möss. Och sådär.
Ännu mer biologisk mångfald, ja.
Ja, men precis. Jaha. Och det är bara möss, det är inga råttor. Vi har ju sluten, alltså köksavfallet, allt sånt hamnar ju i den slutna kökskomposten. Så att det är ju
Jag tror att det är
ingenting.
bra att du nämnde det, för man vill inte ha råttor, det vill man inte, oavsett om man bor på landet eller i stan, man vill absolut inte ha råttor, usch.
Nej, det är viktigt att vara noga med det där med vad man lägger i komposten så att man inte får något sånt. Den här byn är ju ganska tätbebyggd också så att grannarna skulle inte vara så förtjusta tror jag om vi lockade hit annat än de där. Det är ju bara sådana där små skogsmöss.
Det är inte all biologisk mångfald man kanske applåderar på
Nej,
samma sätt.
precis.
Nej, alltså gud, jag älskar ju budgetodling. Jag älskar komposter därför att jag älskar att budgetodla. Och det handlar ju om att försöka odla så billigt som möjligt. Alltså att odla typ helt gratis så gott man kan. Och att köpa jord är ju inte så kul. Att köpa jord är dyrt. Och hur kul är det att konka på de där jordsäckarna egentligen? Förresten så är det ju knappt jord ens i de där överhuvudtaget. Utan det är ju mest torv. Så då är det ju bättre att man gör sin egen jord helt enkelt. Och jag tycker jag tjänar otroligt mycket pengar på det. Vi tar ju också hand om vårt köksavfall då, så vi har ingen brun tunna alls, för det behöver inte vi ha, så vi tjänar pengar på det också, att vi inte behöver betala för det. Vad är det du gör i din trädgård som du tjänar mest pengar på, tycker du? Eller som liksom sparar dig mycket pengar? Är det jord, kompost eller är det någonting annat?
Jag är ju en manisk växtförökare. Jag startade faktiskt, när jag tror att jag var 19. Jag var 19 tror jag, eller 19 eller 20 när jag startade min första, skaffade F-skattsedel och startade min första lilla plantskola och förökade perenner och sålde i parti till handelsträdgård
Oj, gör du det
där jag bodde.
fortfarande eller gjorde du det bara
Nej,
förut?
jag gjorde det då, jag gjorde det i några år, men nu gör jag inte det längre. Beställde fröer från Tyskland och höll på.
Men du
Så
sår
att
och du tar sticklingar, vad gör du mer?
Ja, såret och sticklingar och delar och ympar och sådär. Min granne tycker att det är så roligt att jag håller på och sår träd.
Och då måste jag ju fråga vilka träd, vad är det för träd du sår?
Ja, men det var ju det där du pratade om förut, att ha lite perioder för saker. Jag har satt ganska många rönnar. Jag tycker om rönnar faktiskt. Dels för att jag tycker de ofta har fint växtsätt, fint bladverk och
Särskilt på
fin...
hösten, gud. Åh.
Ja, och fina bär. Det finns ju så, de kan ju se ut på ganska många olika
Alltså,
sätt.
oh, det finns rönnar med vita bär, med rosa bär, med alla möjliga färger på sina bär. Herregud, ja.
Ja, och så är det ganska bra storlek på många av dem. Om man inte, våran trädgård är inte superstor, den är 1600 kvadrat. Så att om jag hade samlat på valnötter, valnötsträd eller ekar eller så hade det ju blivit fullt ganska fort. Jag får inte plats med supermånga rönnar, men jag får plats med några till i
Bara en till, bara en till.
alla fall. Ja, precis.
Jag kan släta när jag vill.
Precis. Men sen är det också själva grejen med bara föröka, liksom. Jag kan inte få nog av det, liksom. Antingen, oavsett om det är att så eller ta sticklingar. Ta vintersticklingar tycker jag är jätteroligt för att det är så enkelt. Man tar
Berätta,
sticklingar.
hur gör du det? På vad?
På träd och buskar, man kan ju ta reda på, nu för tiden är det ganska lätt att googla på. Om man skriver det vetenskapliga namnet på en växt så skriver man cuttings eller propagation på engelska.
På
Så,
engelska, då får
ja,
man upp bra
det är ganska
sidor.
bra att skriva på. Man kan ju prova på svenska först, men det är inte alltid man hittar supermycket då. Man kan prova. Så hittar man oftast så här, vilka metoder som funkar bäst. Men vintersticklingar, det är ett bra sätt att föröka buskar om man antingen inte vet eller inte orkar ta reda på vad som är bästa sättet.
Aha.
För de har oftast störst chans att ta sig. Och då tar man ganska långa sticklingar på vintern. Det går fortfarande om de inte har börjat knoppa så mycket. Så går det fortfarande. Då ska man ta så att man kanske har 4-5 knoppar eller så. Alltså vilande knoppar. På ett årsskott från förra året. Och så skär man det precis under en knopp och sen ovanför en knopp. Och sen så skär man ner dem där så att 2/3 av sticklingen hamnar under jord i en ganska djup kruka. En roskruka till exempel är bra.
Är det i mitten av krukan eller är det i krukkanten?
Det brukar gå ganska bra. Alltså, använder man lerkrukor är det bra att sticka längs kanten för då blir det lite bättre luftcirkulation. Å andra sidan torkar det lite snabbare.
För- och
Men
nackdelar med allt.
ja, precis. Och sen sticka de där i en grusblandad jord som är lite väldränerad och mager och så.
Har du en stickling per kruka eller trycker du ner till ett gäng i samma
Jag
kruka?
brukar trycka ner ett gäng. Och då brukar de där kunna under sommaren eller sensommaren så brukar de ha kunnat bilda rötter. Det beror lite på vad det är för växt.
Ja, vissa är snabbare än andra.
Ja, om man till exempel tar sådana här korneller, så här korallkornell och guldkornell, de rotas ju på några veckor. Och
Ja,
annat
de
kan
har ju
ta.
fina grenar också. Det är liksom
Ja.
röda grenar eller gulgröna grenar. Ja, de är jättefina.
Ja, så det tycker jag. Har man inte provat att ta vintersticklingar så ut och gör det nu. Det är jättekul. Och så blir det alldeles för många plantor så kan man ge bort det till grannar.
Alltså gud, budgetår. Det är också som när jag fröodlar. Jag tycker om att odla från frö till frö. Och då blir det ofta väldigt mycket frö så. Jag är ålderman för moll och spenatskrået i Fröodlarföreningen CSAM. Och just trädgårdsmolla blir det ju liksom
Ja, just
ICA-kassar
det.
av frö. Och då är det
Ja.
alltid någon vän av ordning som sådär, ja men vem behöver egentligen så mycket frö? Ska du odla så mycket? Ska du bara ha molla i hela trädgården? Nej, jag använder det som en alternativ valuta för att byta till mig annat frö eller andra saker jag vill ha. Och man kan ju självklart göra på samma sätt med sina överflödiga sticklingar eller sådder eller vad det kan vara för någonting man har. Det finns väldigt många glada, härliga människor där ute som gärna vill byta växter. Så att ja, man kan aldrig få för många sticklingar heller. Kan man
Nej.
få för mycket växter överhuvudtaget, tycker du?
Ja, det kan man
Kan
faktiskt.
man det?
Alltså, om man inte hinner göra rabatter och planteringsytor så man hinner få ner dem i marken.
Och de står och
Då,
dör. Ja,
ja,
jag håller
det
med.
är
Då har det
roligt
gått för
alltså.
långt.
Ja.
Då får man nog bromsa lite där.
Precis, precis. Men det är också väldigt bra att gå bort presenter.
Ah, verkligen. Alltså jag vet, apropå trender, det går ju trender i allt, inte bara i växter utan också i bokashi eller vad det nu kan vara för någonting. Ett tag så skulle ju alla köra no dig och så vidare och så vidare. Och jag vet att ett tag i självhushållarkretsar så var det väldigt populärt när man gick på middag att istället för att ta med sig en flaska vin så var det folk som tog med sig en flaska med lakvatten.
Ja, härligt.
Man får göra hur man vill, man får gå vad man vill. Men själv så blir jag gladare av att få en stickling. Så, fick jag det sagt.
Bara den inte har ohyra. Man får vara väldigt noga och kolla så att den inte har något skräp på sig. Särskilt om
Ja.
man inte kommer med krukväxtsticklingar.
Just det. Det är sant.
Men annars brukar det vara väldigt bra presenter, tycker jag. Man blir väldigt glad för sådana också, för att det personen har tänkt och tänkt så här, ja men den här vännen skulle nog uppskatta den här växten. Det
Ja, och
blir
sen är
ju
det ju så
väldigt
kul just
personligt.
också för det finns, alltså ofta får man ju växter med en historia och det tycker jag är jätteroligt. Det kan ju vara den här porslinsblomman odlade min mormor och så nu sprider jag ut den eller vad det nu kan vara för någonting. Det kan vara en groärt som har en historia eller någonting. Alltså sånt går ju jag verkligen igång på. Jag vet inte, är man liksom en romantiker eller nostalgiker eller vad säger det om mig?
Ja, det har ju hänt ett antal gånger att jag blivit kallad romantiker, kan jag säga.
Nej, men på något sätt, jag tycker det ger ett mervärde som är
Ja.
svårt att sätta fingret på.
Men jag är ganska sentimental. Jag tror att det ligger i släkten. Min släkt är ganska sentimental.
Ja, men då får man väl vara det. Alltså gud.
Ja, absolut.
Det finns så många värre saker man
Ja,
kan vara.
men det är som att sentimental har ju lite negativ klang, men jag tycker inte att det behöver vara negativt.
Nej, och just det här ordet nostalgiker tycker jag nästan är ännu värre, därför
Ja, det
att
kanske det är.
det kan man ju få höra ibland. Alltså jag odlar ju mycket kulturarvssorter och sådär. Inte bara, absolut inte bara. Därför att det som är modernt nu kommer ju också bli gammalt någon gång. Så att, alltså, jag tycker inte att man bara ska odla det ena eller andra. Man ska odla det man gillar helt enkelt. Men då är det många eller vissa som liksom då beskyller en lite ibland. Så här, ja, men du vill väl hellre bara ha sånt där som är gammalt. Som om det skulle vara så mycket bättre. Liksom bara, nej, faktiskt inte. Men det har ett mervärde. Och det ger mig någonting, precis som du sa förut, att jag känner att jag är en del av något större. Att jag är en del av inte bara av nutiden, utan av historien också, på något vis.
Precis. Ja, man måste ju inte välja heller. Man kan ju göra båda delarna som du säger.
Nej, men gud, verkligen. Så är det ju. Alltså jag längtar ju nästan ihjäl mig nu. Nu är det ju... Alltså vi har haft några bakslag. Nu när vi spelar in det här så är det ju april. Och... För 2 dagar sedan var det typ snöstorm hos mig. Jag fick skotta mig fram till tvättstugan. För att alltså det blåser så mycket här. Vi har en så här lite hopplös tomt som lutar och det blåser så det brukar driva in väldigt mycket snö där. Fick jag skotta och nu är det ju, nu känns det ju nästan som maj. Därför att det är så varmt och liksom härligt. Så att nu drömmer jag om att få sitta där på min tvättstugetrapp och dricka kaffe och titta på mina tomatplantor. Alltså man längtar ju nästan ihjäl sig. Det är en av mina så här målbildskänslor som jag verkligen ser fram emot. Har du någon sån här målbildskänsla som du jobbar mot?
Målbild på, alltså nu är det jag gör nu, alltså jag springer ju ut så här 3 gånger om dagen, jag jobbar hemifrån mycket. Jag springer ut så här 3 gånger om dagen och tittar på vad som har växt lite mer, vad som har slagit ut. Och är det en mulen dag så tänker jag så här, ja, så kollar jag väderprognosen, imorgon blir det sol, då kommer de där öppna sig. Så var det så här med några krokusar som jag tycker är väldigt fina. I onsdags, torsdag så var det mulet. Alltså så här, ja men på lördag då blir det sol, då kommer de slut. Så gick jag ut på lördagen när solen kom och då bara, ja då slog de ut.
Nej, men det är ju som, alltså de blir ju som gamla vänner på något vis som kommer tillbaks till slut, äntligen. Är det något annat som du längtar sådär allra mest efter? Är det magnolierna eller är det någonting annat?
Det är så mycket nu. En annan sån favoritväxt som jag inte har sagt, det är kejsarkronor.
Ah!
Det är en sån här som jag älskar,
De
alltså
här
som jag...
orangea,
Ja, orangea och gula och
ganska
sådär. Ja, de har jag
nitiga.
gillat. Jag satte mina första kejsarkronor när jag var kanske 15 eller något. Sen har jag bara jag måste alltid ha sådana.
Vad kombinerar du dem med? Vill du bara ha more av samma eller? Jag tycker de är lite svåra att kombinera så att det blir snyggt.
De blommar ju ganska tidigt. De blommar ju liksom, de är ju full knopp nu, så de kommer ju blomma kanske om 3 veckor eller något. Och då är det så mycket annat, det är mycket annat. Om man har dem i en perennrabatt till exempel, så är de flesta perennerna har ju bara bladverkan. Så att därför tycker jag inte att det gör inte att de är lite skarpa i färgen, gör inte så mycket tycker jag.
Och sen blir de avlösta av andra saker helt enkelt.
Ja, så vissnar de ner. Precis. Men de är riktiga favoriter. Och många tycker ju att de luktar illa.
Vad luktar de? Alltså så här, jag har en ofantlig pollenallergi. Alltså, jag vet inte om det är hönan eller ägget. Det känns som att det är väldigt många som jobbar med trädgård som är pollenallergiska. Jag vet inte
Ja,
om de
tror också det.
blev det av att jobba i branschen eller vad som hände.
Ja.
Vad luktar kejsarkronor? Jag känner ju ingenting. Vad luktar de?
Ja, du är så snuvig så du inte känner
Nej,
något.
jag känner ingenting.
Nej, är det sant? Ja, men
Men
vad
det
ska jag
kanske är
säga?
positivt. Jag vet inte, de kanske stinker. Jag har ingen
Nej,
aning.
men jag tycker att de luktar gott. Men det är ju för att det luktar, för mig luktar det vår och kejsarkrona. Alltså, ja, det luktar vår eller så luktar det höst när man planterar dem, tycker jag. Jag skulle säga alltså någon blandning mellan, eller lite öl eller knäckebröd. Lite så här rödigt tycker jag att de
Mustigt liksom.
luktar.
Ja,
Ja.
rostat kanske. Ja.
Ja. Jag tycker faktiskt att de luktar gott. Jag tycker Buxbom och
Nej, Buxbom
Kejsarklon.
luktar inte gott kan jag
Ja,
säga.
men det luktar ju slottspark.
Alltså, så, nej, du kan få sockra det där hur mycket du vill. Buxbom tycker jag personligen luktar kattpiss.
Ja, folk brukar tycka det. Jag tycker att det luktar gott faktiskt.
Alla har vi olika associationer. Jag vill bara säga att för några år sedan på trädgårdsmässan i Älvsjö, Nordiska trädgårdar, så var det någon härlig designer som hade gjort en jättetjusig monter med väldigt mycket buxbomsklot i. Som alla gick stora omvägar runt.
Är det
För
sant?
det luktade inte så gott. Det här var ganska många år sedan.
Nej, det kommer inte
Tjusigt
jag ihåg.
absolut, men som sagt, kanske bättre utomhus än inomhus i ett slutet rum. Sådär.
Jag skulle förmodligen ha suttit där.
Åh, herregud, bevare mig. Något som är väldigt fint att kombinera med buxbomsklot, apropå något helt annat, det är ju sådana här alliumbollar, sådana här stora lila
Ja, just det.
kirgislök. Har du något sånt i din trädgård? Eller är det för modernt? Jag vet inte.
Det finns inget som är för modernt, tror jag. Nej, men alltså, det är så här. Jag älskar ju växter och trädgård. Så att jag skulle inte kunna låsa mig vid att bara ha växter från en viss tid. Så att, nej, nej. Kirgislök har vi faktiskt, de tycker jag jättemycket om. Fast jag gillar bäst den här, alltså arten. Det finns ju den där Purple Sensation som är lite skarpare, kraftigare i färgen. Jag gillar den här lite.
Superklassiker.
Ja, men jag gillar den där lite dassigare färgen på arten
Är
som
det
är
mer
lite så här.
gammeldags, milda pasteller? Det ska inte vara så skränigt och skrikigt kanske.
Jag tror att jag bara helt enkelt har tröttnat lite på den här andra. Det kan man ju göra om man har. Jag tyckte jättemycket om den förut, sen tror jag att jag har tröttnat lite på den.
Du har blivit överexponerad för.
Ja, frågar du mig om 5 år så kommer jag säkert älska den igen. Det går lite så här fram och tillbaka.
Men det finns ju alla möjliga, det finns ju vita, det finns, vad heter den här
Ja.
gladiatorn, den här jättestora, vad heter den? Det finns ju hur
Ja,
många som helst.
just det. Ja, men den har vi haft här. Den tycker jag kan vara lite. Den försvann hos oss. Jag tror att det var lite för inte tillräckligt liksom väldränerat på den platsen. Vi har ju ganska väldränerat på tomten, men jag tror vi valde lite fel plats. Den är cool. Nej, men vanliga kirgislöken, den har vi under äppelträden, de här gamla som vi pratade om. Där är det lite som, det är inte en äng, det är lite för fet jord för att det ska kunna vara äng. Men där växer det, på våren är det olika, ja men krokusar och påskliljor och lite sådana saker. Sen efter dem så kommer det kirgislök, hundkex och så har jag satt i junitulpan eller sommartulpan.
Så
Tulip och
de är väl lite
spengel.
lägre, eller hur?
Ja, de blir kanske, då blir de 40 centimeter skulle jag tro. 30 kanske. Det är ganska skarlakansröd tulpan. Det är den sista tulpanen som blommar. Den blommar i början på juni någon gång. Så den blommar ungefär samtidigt som kirgislöken och hundkexen.
Ja, det
Det är
låter ju
jättefint.
jättesnyggt.
Ja, det är fint. De är
Jättesnyggt.
lite dyrare de där junitulpanerna ju. Men de kostar 100 kronor styck tror jag.
Oj, hoppla!
Så det är inte så många än.
Så
Men
du kanske gillar att föröka
ja, precis. De
dem? Jag vet inte.
skickar ut så här stoloner, så här, alltså skickar ut rottrådar med lökar på under marken. Så att när man väl har etablerat, det här är första gången jag har dem. Jag har sått dem förut, men det har gått för trögt så att det har inte blivit. Så det här är första gången jag verkligen har blommande exemplar av dem.
Oh, men det är ju lite lyxigt får man ju ändå säga.
Ja, men det är ju det. Men, så att, men det ska tydligen vara så att när de är etablerade så ska de kunna yngla av sig ganska bra.
Ja, men det är som man brukar säga om ramslök till exempel också.
Mm.
Det kan gå lite trögt. Det är vad jag har under mina äppelträd. Eller hoppas att jag har i alla fall. Jag hade ju besök av stormen Hans förra året.
Mm.
Halva min trädgård blev en sjö. Så att jag går och tittar här nu och hoppas att ramslöken ska titta upp under äppelträden. För jag satte ju en massa ramslökslökar där då. Och de började ju sprida sig så fint. Jag var ju så glad. De började ju sprida sig så fint. Och
Just
nu vet jag att de om allt bara har ruttnat bort. Eller oh,
nej.
det är en rysare. För
Men de borde ju klara sig. De kan ju liksom stå i vatten nästan ibland, va?
Ja, fast det här var ju, alltså det slutade ju som aldrig regna. Det var ju
Nej.
vatten ganska länge. Så att
Ja,
ja,
okej.
vi får se. Det är en
Okay.
rysare. Därför att egen ramslök, det är lyx. För mig i alla fall.
Vi har varit för torrt för det, tyvärr.
Ja, synd. Men alltså det här med lyx, det kan man ju tolka och uppleva på en himla massa olika sätt. Vissa tycker att det är lyxigt med växthus. Alla tycker det är lyxigt med ett stort grönsaksland eller kunna plocka egna sippblommor eller någonting. Alltså vad är lyxigt för dig, förutom dina tulpaner? Är det samma sak som är lyxigt för dig nu, om du jämför med för några år sedan när du började i din gamla trädgård? Har din syn på lyx liksom ändrats?
Sen jag flyttade hit, tänkte du, eller?
Precis. Just i en gammal trädgård. Vad är lyxigt i en gammal trädgård?
Vad är lyxigt i en gammal trädgård? Alltså lyxigt i en gammal trädgård, det är ju det där som jag var inne på förut med att ha uppvuxna träd, att ha uppvuxna äppelträd, som vårt Sävstaholmsträd som ger massor med kilo med äpplen varje år.
Att få bada i äpplen helt
Ja,
enkelt.
det, är inte det lyxigt?
Jo, alltså
Det...
preaching to the choir, du pratar ju en
Aha.
pommolog, det
Ja, men det är ju sånt, det är där igen att det är ju sånt man inte, det är ju tid, det handlar ju bara om tid.
Och tid är ju lyx, alltså det är ju inte för inte som det här med surdeg och grejer och allt det här. Allting som tar tid har ju blivit lyx i dagens hetsiga, liksom stressiga samhälle på något vis.
Ja, men verkligen. Sen så tycker jag att det är lyxigt med min sparrisodling. Precis när vi flyttade hit så sådde jag sparris. Så att när de var 3 år, då hade jag hunnit göra ordning en sparrisbädd, och då var det fina stora plantor, så att vi året efter kunde vi börja skörda. Och nu skördar vi ett fint röd sparris.
Oh, vad snyggt. Minns du vad den heter?
Något franskt som
Ja.
jag har glömt bort. Jag beställde frö från Frankrike av den i alla fall.
Oh, det finns så många. Det finns ju sortguidesparris på trädgårdsråd.se man kan gå in på om man vill läsa mer. Alltså, det finns ju lila sparris, det finns, alltså, oh, det finns mycket. Det finns
Den
massvis.
här är så här mörkt vin, röd, lila, blir jättetjocka sparrisar.
Oj, men hur
Superfint.
är det med det här fluffiga, dilliga bladverket? Blir det grönt eller blir det också så där rött liksom?
Nej, det är grönt.
Det är grönt.
Och sparrisarna blir gröna när man kokar.
Ah, jag tänker
De
rött.
är vinröda först och sen blir de gröna när man kokar dem.
Ah, ja.
Om man kokar dem, för att jag brukar gå och äta upp dem när jag jobbar i trädgården.
Ja, men det är klart. De är ju mjällgoda.
Ja, men jättegoda att äta färska ju. Ja. Eller så här råa.
Sparris är lyx.
Ja.
Sparris kommer alltid vara lyx.
Ja,
Oavsett.
det är ju det.
Oavsett hur tiden går. Men har du några roliga trädgårdsprojekt på gång då? För du kör ju lite olika grejer här nu. Ska du köra rönnar i år eller ska du köra något annat i år?
I år tänkte jag så här att jag skulle försöka att inte skaffa så mycket nya växter, för jag tänkte att jag har lite så här, jag håller på att göra en liten terrassittplats på baksidan.
Mysigt.
Har ju någon, eftersom det är väldigt stenigt här och mycket gamla, man har använt stenmurar, så när vi gör nya grejer i trädgården så använder vi gärna sten som dyker upp här istället för att köpa. Så att, och då tar det ju lite tid. Så därför ska vi hålla på med det i sommar. För något år sedan så gjorde jag en rund sittplats som jag, hela stenläggningen är med granit som dök upp när de grävde för avlopp här i byn.
Oj.
Så jag var ute och hämtade på ett skogsparti här bredvid. Jag frågade grannen som äger det om jag fick gå dit och hämta. Så där höll jag på med. Vissa stenar var kanske 5-6 centimeter tjocka och andra var mer 15 centimeter. Så fick jag hålla på med sättsand och hålla liksom på en, bara liksom ta upp höjden på stenarna för att få
Herregud,
det.
du behövde inte gå på gym då, känner jag
Nej,
spontant.
det tog sin lilla tid. Och sen just också passa ihop dem eftersom alla är olika också. Så det blev som att lägga du vet, oregelbundna
Åh,
kalkstensplattor,
herregud, ja.
plus att så olika tjocka också.
Och plus då att du skulle transportera dem också. Det var ju
Ja.
säkert inte heller bara en picknick i parken.
Nej, jag drog dem på en pirra från skogen här bredvid.
Mamma mia. Men då kan du ju trösta dig med i alla fall då att de här stenarna, den här fina plattläggningen kommer ju förmodligen finnas kvar långt efter
Ja.
att du själv är borta och då kan människor njuta av det här i jättemånga år. Alltså det blir ju långsiktigt, det är ingenting som säger, ja men då river vi upp den och gör en ny nästa år liksom.
Nej. Nej, jag är jättenöjd med den faktiskt. Alltså, den är under eken, så att det är lite skuggigt där, så det är jättefin mossa mellan det ena och den där. Det blir bra faktiskt. Men så att den här nya terrassen vi ska göra, det kommer också ta sin lilla tid, just eftersom det är vi plockar sten sådär.
Men då kanske det känns desto mer värdefullt när det är klart sen.
Det gör det. Och det är bra av flera skäl. Dels slipper vi köpa sten och transportera, och sen är det ju det där med att alla som bor i de där stenmurarna. Vi har märkt att när vi kom hit var det ganska mycket åkersnigel i trädgården. Men sen har vi gjort mycket rabattkanter och så av sten. Och där bor det ju ganska mycket paddor har vi sett.
Ah, ja,
Så
som
det är
äter
faktiskt...
lite snigelägg kanske.
Ja, och säkert hela åkersniglar också tror
Oj.
jag. Så det har blivit mycket mindre. Är inte
Det är
det
så.
biologisk mångfald när det är som bäst?
Ja, precis. När den är som bäst.
Ja.
Invasion av mördarsniglar när den är som sämst. Ja.
Ja. Ja, mördarsniglar har ju faktiskt inga.
Inte!
Nej.
Åh, herregud.
Inte än så länge. De finns i trakten, men vi har dem inte här som tur är än.
Ja,
Men
alltså
det
är det
kommer väl.
någon gång som man faktiskt på allvar kan överväga att flytta tillbaka upp till Norrland, då är det just när man är trött på mördarsniglar kan jag säga.
Men det är nog bara något år till innan vi får dem, tror jag. För att det finns bara några kilometer härifrån.
Oh. Nej, du får
Ja, jag är
spana
glad så
dem.
länge vi inte har dem.
Nej, och det finns ju andra objudna gäster man kanske heller inte vill ha. Vi har ju otroligt mycket rådjur här.
Ja, det är vi också.
Så att nu har grinden åkt upp faktiskt. Det var helt sanslöst mycket rådjur här ett tag. Och alltså, biologisk mångfald i all ära, men jag tycker jättemycket om mitt grönsaksland och jag vill gärna
Ja.
bevara den biologiska mångfalden också. Inte bara ha liksom rådjursbuffé hela tiden. Har du några bra tips för att slippa rådjur förresten?
Alltså, vi brukar sätta upp fårull och det brukar faktiskt funka ganska bra. Har du testat det?
Nej, jag tror inte jag har några får här i närheten, men det finns ju andra så här produkter som man kan använda. Jag är ju lite snål, det är med det, men jag kanske kan snoka upp någon glad
Ja, men
fårodlare
kan du inte
på
skriva i någon sån här
grannskapet.
lokal grupp eller någonting på Facebook eller något där du bor och fråga om det är någon som har?
Ja, jag skulle faktiskt kunna fråga den lokala trädgårdsföreningen också.
Ja.
Där, jag måste ju säga att äldre damer i trädgårdsföreningar, wow, vilken resurs de är. Både vad gäller det här med tips om gamla sorter och så, men alltså vilken otrolig kunskapsresurs de är.
Verkligen.
Och inte minst vad gäller det här med om man bor i ett gammalt hus. För de kan ju ofta berätta, alltså de känner ju ofta de som har bott där innan. Så att om man är lite nyfiken på hur trädgården har sett ut innan och vad som har odlats där och så. Gå med den lokala trädgårdsföreningen och fråga om det är någon som känner de tidigare ägarna. Det brukar vara ett hett tips. Kan man få reda på en himla massa faktiskt.
Ja, det är ju sånt som man inte kan få reda på något annat sätt.
Ja, det är
Går
inte
ju inte
alla
att
som
läsa
bor
sig.
i slott och herrgårdar liksom. Det är inte alla som har sådana där listor och grejer. Bor man liksom i ett vanligt litet hus, det har ju kanske inte samma historieskrivning på det viset.
Nej, vårt gårdsarkiv består av en bygglovhandling på en tillbyggnad och en avloppskarta.
Oj, lät ju inte så sexigt med en avloppskarta, men det kan säkert ge mycket
Nej.
tips det också.
Sen, det var det som fanns här när vi flyttade hit. Sen kom vi i kontakt med en som bodde här tidigare, så då har vi fått gamla foton och sådär. Så att nu finns det lite mera saker. Det är inte supermycket, men mycket mer än vad det fanns då.
Vad har du för tips till mig då? Om jag skulle, alltså vart ska jag vända mig? Är det så här kommunkontoret eller om man vill se gamla kartor eller ritningar? Eller är det Lantmäteriet?
Ja, Lantmäteriet har ju på sin hemsida historiska kartor där man kan gå in och kolla. Det är livsfarligt, man kan fastna hur länge som helst. Det är
Oj.
jätteroligt. De har nu, det har blivit ännu enklare, eller enklare att söka. Man kan gå in på en Min karta, kallas det. Man googlar på Min karta. Då kommer man till en sån här flygbild, eller ortofoto som det kallas. Som en karta, fast det är ett foto som ser ut som en karta. Funkar som en karta. Som är dagsläget. Sen kan man klicka på olika äldre sådana. Så en som är från kring 1960 och en som är från kring 1975. Och då finns hela
Oj.
Sverige där. Det är inte superhög detaljeringsgrad på dem. De är lite gryniga om man zoomar in. Men man kan få en bild i alla fall av hur det har sett ut. Och sen klickar man i den på sitt hus då, så kommer det upp en ruta där man kan klicka sök historiska kartor. Och då kan man se om det finns någonting. Det är inte alltid det finns något, men det kan finnas.
Men, and down the rabbit hole we go. Det kan finnas mycket som helst också. Det
Ja, det
vet
kan
man
det
inte
också
förrän man
göra.
provar.
Och särskilt sådana här laga skifteskartor från 1800-talet så kan ju vara väldigt intressanta. Och
Oh,
de
grymt.
visar ju hur det såg ut innan skiftet då.
Ah.
Och då kan det ju vara hus som är flyttat, alltså gårdar som är flyttade och så. Så då kanske man inte känner igen sig. Men man får kolla där vad man hittar. Det kan vara jättespännande.
Ja, oh, men gud, gud, jag blev jättenyfiken. Tack för tipset. Jag känner att det måste jag verkligen göra.
Ja.
Vi har pratat ganska länge nu. Är det någon, jag tänkte vi måste avrunda innan det blir alldeles natt här ute. Är det någon fråga som du tycker jag har missat? Eller är det något du vill prata mer om? Eller är det något som du önskar att liksom trädgårdsmedia ville ta upp mer? Tycker du att man pratar om gamla trädgårdar tillräckligt mycket i media?
Jag tycker att det är kul för intresset för gamla trädgårdar har vuxit ganska mycket på bara de allra senaste åren.
Vad beror det på, tror du?
Tror att det hänger ihop. Dels byggnadsvård har ju varit hett i några år och odlingsintresset också. Och liksom gammal trädgård blir ju både byggnadsvård och trädgårdodling
Det samspelar
i
lite där.
samma. Så att jag tänker att det hänger ihop. Så att jag tänker att det ligger i tiden med gamla trädgårdar. Det är väldigt roligt. Och något som är väldigt roligt också är att förut så var det mycket att man tänkte sig att man tog hand om sitt hus och sen så ville man göra en trädgård som passade huset. Alltså, jag vill ha en 20-talsträdgård till mitt 20-talshus.
Känner igen det där.
Ja, men nu har det blivit mer så som att trädgården har ett värde i sig och att man liksom vill ta hand om den trädgården som finns. Det är ju väldigt härligt att det har kommit dit. Att trädgården liksom fått den statusen, om man säger.
Den får lov att finnas även om den inte är så där stylig och i så där skarpa färger som i trädgårdsmagasinen
Ja,
kanske.
just det. Men det är ju så, alltså om man har ett 20-talshus till exempel och trädgården är från 1920-talet så har ju den förändrats under tiden. Så att de flesta trädgårdar är ju inte, de bär ju spår från alla tidsperioder, det vi
Ja,
pratade om tidigare liksom.
de är inte enkelspåriga tidsmaskiner, nej.
Nej, och då om man ska ha, vill man skapa en 20-talsträdgård till sitt hus då måste man ju ta bort de andra sakerna, då förlorar man ju jättemycket av den där
Ja.
berättelsen. Det är jättekul att att intresset för det har vuxit så mycket.
Nej, men det håller jag med om, verkligen. Men apropå gammalt och nytt, du har ju nya odlarens handbok. Vad är det som är annorlunda med den jämfört med den första upplagan? För den kom 2012 och den här nya kom nu. Den är uppdaterad
Precis.
på något vis.
Ja, den är uppdaterad. Det är helt, alla bilder är nytagna. Den började bli lite gammal, det förra, tyckte vi. Sen så är det ett helt nytt kapitel som heter En trädgård för många och den handlar om biologisk mångfald i trädgården. Boken var ju redan från början, då när den kom 2012 så var det ju tanken att det skulle vara odling utan att det blir något skräp över och att man tar tillvara allt som trädgården ger i kompost och sådana saker.
Ja, men sånt gillar vi. Det finns inget skräp. Det finns bara
Nej.
resurser.
Precis, och det var ju tanken redan då. Och sen också just att odla i samklang med naturen, liksom. Att inte använda bekämpningsmedel. Gynna nyttodjur i trädgården till exempel. Och ha lite is i magen och se vad som hände om man fick löss på något. Vad händer
Ah.
innan man gör något?
Innan man rycker bort allting. Ja.
Ja, men precis.
Eller klipper ner allting eller vad det nu är
Ja,
folk gör.
precis. Eller ta fram någon spruta eller något, liksom. För att ofta läser ju naturen saker själv, i alla fall om det inte om man kanske har en lång rad med, odlar man bara rosor i sin trädgård så får man ju löss liksom. Så är det bara.
Ja, monokulturer gör ju ofta så. Alltså, odlar man mycket av någonting, då får man ofta mycket av samma skadedjur också. Ja.
Precis. Men så det här kapitlet, En trädgård för många, bygger vidare lite på det kan man säga och tar som avstamp kan man säga i, alltså anledningen till att det är många arter som är hotade nu för tiden är ju delvis på grund av att jordbrukslandskapet har förändrats så mycket. Att det är storskaligt jordbruk och bekämpningsmedel och finns så väldigt få ängsmarker kvar och sådana saker. Och att det inte är så varierade miljöer längre som det var tidigare. Och en trädgård har stora likheter med ett traditionellt jordbrukslandskap. Det finns till exempel vissa fjärilsarter som är beroende av ganska små ängsytor omgivna av skog, där det blir lite skyddat sådär.
Ja, men det är ju
Och,
som min trädgård.
ja, men det är, ja, precis, och det är jättemånga trädgårdar som är så. Så att om man liksom, särskilt om man bor lite på landet, min trädgård är också så. Den har skog på, ja, också skog på sidan så. Och då om jag då lugnar ner mig med gräsklippningen här, och dessutom om några grannar också gör det, så att man får lite ängsytor, då har vi till slut, då har vi redan skapat den där biotopen för den där fjärilsarten, hotade fjärilsarten.
Ja, men det är ju härligt. Det är alltså inte så mycket man alltid behöver göra. Det kan ju till och med vara sånt som man bara låter bli att göra.
Ja, men precis. Och samma med de här murarna jag pratade om också. Murar är ju jättevärdefulla i kulturlandskapet också. Och då kan man göra nya murar av natursten i sin trädgård. Eller att man har kvar de man har. Och att man håller dem fria från växtlighet så att de är solbelysta och inte blir igenvuxna till exempel.
För då blir de varmare helt enkelt.
Ja, precis. Då sitter insekterna och solar sig på sydsidan och sen kommer en fågel och äter upp insekten och så bor det en padda i muren.
Så dör det några mördarsniglar som paddorna äter upp.
Ja.
Sånt gillar vi.
Ja, precis. Precis. Ja, men så att det finns många sådana saker. Och det här med död ved i trädgården, hur man kan göra det så att trädgården fortfarande ser fin och skött ut. Det handlar ju inte om att man ska ha en stor hög med gamla stammar i sin trädgård, utan
Nej.
så det kapitlet handlar om det, att det handlar om biologisk mångfald med utgångspunkt i det gamla kulturlandskapet och hur man kan liksom tänka långsiktigt i sin trädgård för att värna de här små liven.
Det känns ju som att långsiktighet är ett nyckelord faktiskt.
Precis. Sen så är beskärningskapitlet ganska omarbetat också. När jag skrev det först så pratade man ju fortfarande väldigt mycket om jasbeskärning.
Ja.
Och nu pratar man ju mer om att man beskär utifrån vad man vill åstadkomma med beskärningen. Så
Om
att,
man vill gasa eller bromsa tillväxt till exempel.
ja, precis. Det beskärningskapitlet fokuserar mer på de delarna nu. Och sen är det kompletterat också med en trädgårdskalender med olika årstider och göromål för trädgården, liksom, vad man
Nu är
kan
det ju
komma.
vår, så det passar ju bra att
Ja.
sitta och slå där.
Ja, men precis.
Leta upp vårkapitlet.
Så man kan säga att det är väl de nya sakerna i den boken.
Ja, men det, herregud, det räcker väl.
Ja.
Jättemycket.
Ja.
Ja, gud, det är så mycket man ska göra i trädgården på våren också. Men man ska inte jobba ihjäl sig. Man ska komma ihåg att njuta också.
Ja, och man gör det ju för att det är kul. Om man
Ja.
har det som i sitt intresse. Och skulle det vara så att det är något som inte blir som man tänkte, så gör ju inte det något.
Det kommer alltid en ny säsong.
Ja, det är det som är lyxigt med att leva nu när vi lever. Att man kan faktiskt bli morötterna tunna som skosnören. Så kan man faktiskt åka och köpa en påse morötter.
Ja, nej men det är sant.
Det är ju ganska skönt att känna det. För det är ju alltid så, hur duktig man än är på att odla, så är det ju alltid något som inte går som det ska.
Ja men absolut, och då spelar det ingen roll vilken utbildning man har. Om stormen Hans kommer på besök eller om det plötsligt blir snustorrt och bevattningsförbud eller vad det nu kan vara för någonting. Visst finns det saker man kan göra för att parera, men det är aldrig, alltså det är alltid någonting som går åt pipsvängen varje år. Så är det. Tack och lov är det inte alltid samma sak.
Nej,
Så att...
man vet att om det blir blött och kallt så blir i alla fall löken fin.
Precis, det finns alltid någonting som...
Ja. Ja.
Ja, det är sant. Tack snälla André för att du ville vara med i podden och prata om gamla trädgårdar. Jätteroligt.
Tack så mycket, det var jättetrevligt.
Så önskar jag dig en riktigt härlig odlingssäsong. Jag hoppas verkligen att sommaren 2024 blir bättre än sommaren 2023.
Tack
Jag fick
detsamma.
nyss.
Jag hoppas att
Ja.
det inte blir några värmeböljor eller översvämningar eller utan att det blir så här lite 22 grader, regnar någon timme på morgonkvisten. Ja, något sånt.
Och sen vill vi ha lagom, vill vi ha lite lagom sommar. Jag tycker vi tummar på det. En digital tumning på det.
Det gör vi, det blir jättebra.
Ta hand om dig.
Du också.
Hej då.
Hej då.